Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag har alltid haft och har problem med auktoriteter. När någon talar om mig, till mig hur jag ska lösa någonting och vad jag ska göra, det har jag fortfarande problem med. Lärde mig kanske den viktigaste läxan, det är att hockeyspelare i första hand är människor, inte hockeyspelare. Vi har ett system där vi får fram ett tal på hur effektiv spelaren är i spelet och dividera det med lönen, så får vi fram en effektivitetsfaktor på en spelare, så det är inte svårare än så.
I näringslivet jobbar många företag med key performance indicators, så kallade KPI:er, men det har jag aldrig hört inom idrotten. Att sedan lägga in lönen som en del av detta index, det är att ta det ett steg längre. Frågan är hur många företag som skulle våga det. Men sån är han, Roger Rönnberg, ingen vanlig hockeytränare. Kanske är det för att han inte själv har spelat på någon högre nivå. Det har gett honom en förmåga att lyssna istället för att peka med hela handen. Tillsammans med ordförande Mats Grauers och det övriga teamet så har han som mål att göra Frölunda Indians till världens bästa förening för att utveckla människor. Det känns som att han är på god väg. Här kommer ishockeytränaren Roger Rönnberg.
Välkommen till podden Spännande möte.
Tack så mycket.
Vi börjar med att fråga dig, hur mår du?
Jag mår bra, absolut. Vi har ett uppehåll här från SHL och tränar hårt, så det är en rolig vecka på det sättet.
Och hur mår man som tränare för Frölunda om du tittar tillbaka till det ni åstadkommit den här säsongen?
Jag tycker man alltid mår bra, mer eller mindre som tränare i Frölunda, så länge man har en grupp som växer och individer som utvecklas, så mår man bra.
Men hur ser du på resultaten so far?
Ja, vi pratar inte så mycket om resultat. Vi tror vi får det resultat vi förtjänar, och vi tycker att vi har spelat ganska bra ishockey här i höst och har förtjänat ett rätt så bra resultat. Så vi har presterat som ett topplag och vi har väl fått resultat som ett topplag också.
Jag som inte har järnkoll på SHL, även om jag följer det hyfsat, Örebro och Rögle i topp, hur oväntat är det?
Från alla på utsidan så är det nog jätteoväntat, men för oss som är på insidan av SHL, som följer alla lag noggrant, så är det inte jätteoväntat, för både Örebro och Rögle har organisationer som har börjat jobba lite mer långsiktigt och stöttar upp varann och är väldigt bra coachade bägge lagen.
Mm. Du, om vi tittar lite på dig och Frölunda, den här före detta Djurgårdstränaren och hockeyexperten Niklas Wikegård, han sa i en videoblogg 2014 att han uppmanade Frölunda att anställa dig på 10 år, och där är vi ju snart.
Ja, jag har ett kontrakt som sista året leder till att jag har jobbat i Frölunda i 9 år, så att det är ganska nära.
Ja, det kommer ju vara rekord, det är ju redan rekord nu. Jag tror att ingen tränare har varit så länge som du i Frölunda.
Jag har dålig koll på det.
Jag kollar upp det på Wikipedia.
Du får göra lite research på det.
Men ja, men jag gjorde det faktiskt. Och det, okay. Så är det ju. Då kan man ju undra då, vad är det för fördel med att vara länge i en klubb?
Jag vet inte om det är någon fördel i alla klubbar, men just i Frölunda så är det en fördel att vi jobbar tajt tillsammans, från styrelse till management, till coachteam, till spelare, så jobbar vi tajt tillsammans med att vi ska utveckla föreningen varje dag vi jobbar ihop. Och att vara en sån miljö gör ju att man själv utvecklas och man får det stödet och tryggheten att kunna vara självkritisk, och det borgar för utveckling. Så vi är ett härligt gäng som jobbar tillsammans dag ut och dag in, och det är en fantastiskt härlig anda i föreningen som gör att det är roligt att komma till jobbet varje dag.
Men det är lite olikt vad man ser normalt sett i svenska hockeyklubbar. För det byts ju tränare ganska friskt.
Ja, nej, men det är ju, hockeyns kultur har ju varit så. Däremot så tycker jag vi ser en förändring åt det positiva hållet. Att man börjar jobba lite mer långsiktigt och att organisationerna börjar ta större ansvar för totalresultatet sportsligt och inte bara lägger allt i händerna på en sån som mig, en headcoach, utan man börjar förstå att det är många som bidrar till ett resultat i en förening.
Är det lite jämförbart med, om man tittar på åtminstone engelsk fotboll, där vi har Alex Ferguson och Arsène Wenger, och som i och för sig inte längre någon av dem är i sina föreningar, men de var ju där oerhört länge och lyckades hålla föreningarna under lång tid, hålla dem i topp. Är det lite ett recept?
Ja, lite annorlunda just de två exemplen, för där tycker jag att de är managers och de får styra väldigt mycket själv och kanske bara rapportera direkt till en styrelse, medan i Frölunda så jobbar vi på alla positioner med kontinuitet. Och jag skulle mer vilja jämföra oss med Barcelona, Ajax, om vi ska ta fotbollsparallellen, som har byggt upp klubbar som har en klar identitet och väldigt klara spelidéer hur de spelar, och jobbar tillsammans även med en akademi där man fostrar spelare tillsammans i en förening, och där det finns en spelidé som är väldigt stark och förankrad, där man inte ändrar på den i första taget. Så jag tycker vi är mer lika de två klubbarna.
Finns det några paralleller inom hockeyn?
Ja, det kan det finnas, men vi tycker att vi gör våran resa nu så bra som vi kan göra den, och vi vill ha en egen identitet. Så jag tror inte så många föreningar faktiskt jobbar visionsstyrt, värderingsstyrt som vi gör, utan jag tror att många väl jobbar resultat- och känslostyrt.
För du var ju inne på det här alldeles nyss här, du vill ju utmana de här vanliga hockeytraditionerna. Vad är det för traditioner mer än just att man har bytt tränare väldigt ofta? Vad är det för andra traditioner som du ser som du vill utmana?
Nej, men det finns egentligen i alla tre ben som vi jobbar med, så finns det i spelet, så finns det traditioner i hur man spelar spelet ishockey i Sverige. Sättet man tränar på det andra benet i vad är elitidrott, om man börjar tänka träning, och jämför vi bara mot andra ishockeylag hur man ska träna, så tränar vi nog ganska mycket här i Frölunda. Men skulle jag jämföra mina killar med Charlotte Kalla, så tränar vi ganska lite. Så det är det andra benet. Det tredje benet, och det mest spännande för mig, det är ledarskapet. Att ledarskapets kultur inom ishockeyn har varit väldigt dömande. Att ledare står vid sidan av sina spelare och dömer och paketerar in dem i bra eller dåliga lådor, istället för att jobba tillsammans för att få spelarna att utvecklas och bli bättre.
Så varför är det så inom hockeyn specifikt?
Jag vet inte om det är specifikt, eller jag tror några saker är, ser samma sak i fotboll och innebandy, att framförallt när man ser spelet så finns det en tradition i Sverige av att när man spelar i alla bollidrotter, att man ska vara väldigt välorganiserad, man ska ha tydligt försvarsspel och börja därifrån. Så där tror jag att många bollidrotter i Sverige har en viss kultur och likheter.
Mm, intressant. En grej som jag tänkte koppla till, jag menar, du börjar ju någonstans och tar dina första skär, för du har ju spelat lite hockey i alla fall.
Mm,
vad gjorde du det någonstans?
Nej, uppe i Luleå. Jag började ganska sent med ishockey. Det var någonstans 10-11 år där någonstans så började jag spela organiserat i lag, och före det hade jag bara lekt ishockey på det gamla sättet på uteisar. Man plogade sin egen bana och spelade med kompisen, och sen tjatade jag på mina föräldrar att jag ville börja spela ishockey, och fick till slut börja om jag var 10, 11 eller 12 år, kommer jag inte ihåg, men fick börja spela organiserat uppe i Luleå då.
Är det lite härligt att komma från den här spontanidrotten som vi ju inte har jättemycket av nu för tiden?
Nej, men det är härligt. Det är ju att leka sin idrott. Jag tror det är där det börjar och borde börja för alla barn. Och jag ser ju att spontanidrotten lever fortfarande. I alla fall på gatan där jag bor så är ungarna ute och spelar hockey och leker sin idrott. Och det är väl så man vill att det ska börja för alla idrottare.
Och sen så körde du på, och hur långt kom du med din ishockeykarriär som spelare?
Nej, som spelare kom jag ganska långt. Jag fick sitta på bänken som division 1-spelare och var 18:e man då. Det var en roll man hade när man var inhoppande. Så jag satt och väntade på min chans där några matcher och fick spela någon minut. Men nej, jag var alldeles för långt efter, i och med att jag började så sent också. Så var jag för långt efter de andra i min ålderskull för att kunna ta i kapp det försprånget, framförallt tekniskt tror jag. Men jag hade en jäkla vilja och passion för hockey.
Är det så svårt alltså att om man med 10-11 år är ändå inte supersent att börja med en idrott, men är det så inom hockeyn att det är i princip omöjligt att komma i kapp?
Nej, omöjligt är det nog inte, utan vi har exempel på spelare som har gjort det, men de kanske tränade mer än mig på det spontana tidigare när de var yngre och kanske var mer koordinativa och var bättre utvecklade när de började i lagidrott. Vi har Johan Thornberg som ett sånt exempel som tränade själv i princip uppe i Pajala i många år, och sen ungefär i samma ålder där, runt 11-12 år, började träna med Kiruna tror jag. Och vi har ett annat exempel på Niklas Wallin som också spela NHL till slut. Så de killarna, det är enorma karaktärer och tjuriga killar som har drivit sig själva, och de lyckades den vägen. Så omöjligt är det inte, men det var inte möjligt för mig i alla fall tror jag.
Men krävs det en tidig specialisering inom hockeyn? För det är ju lite det som man pratar om mycket. Ja, men man spelar fotboll och man spelar allt möjligt annat också, så spelar man hockey också. Hur ser
Nej,
du på det?
Jag tror inte alls på tidig specialisering, utan jag tror på att man behöver vara i leken, i koordinativ, jobba med det koordinativa. Man behöver ha mycket boll och man behöver jobba upp en allmän fysik tidigt och en allmän koordination tidigt och en förståelse för spelet ju tidigare desto bättre. Och där tror jag att man, allt som gör att man rör sig och spelar och tävlar är nog bra. Så jag tror att det är svårt att komma upp på nog många timmar för att bli riktigt duktig om man bara specialiserar sig. För jag tror på en formel att någonstans 3 timmar per dag behöver man hålla på för att bli duktig på någonting. Och att komma upp 3 timmar om dagen med bara specifikt ishockey, det går nästan inte, för det finns inte så mycket istider och det finns inte möjlighet. Men om man kan kombinera det med innebandy, med handboll, med basket, med fotboll och så vidare och vara aktiv, då går det faktiskt att komma upp på de här 3 timmarna om man får leka sin idrott också efter skolan och under skolan och så vidare.
Någonting jag funderar på, vi kommer ju prata lite grann om det här med nyskapande och bryta traditioner och så vidare som vi redan varit inne på. Men jag tänkte fråga lite, vad bottnar det någonstans? Var du en person när du gick i skolan och sådär som gjorde lite tvärtom eller testade andra grejer, eller vad finns det någon sån botten hos dig, eller är det dina föräldrar som har, så att säga, för det krävs en viss kreativitet, så tänker jag.
Jag har alltid haft och har problem med auktoriteter. När någon talar om till mig hur jag ska lösa någonting och vad jag ska göra, det har jag fortfarande problem med, utan jag vill ta egna beslut och gå egna vägar. Så har jag nog alltid varit och kommer nog vara. Det tror jag är svårt att sudda ut. Så på det sättet så tror jag att jag alltid har letat efter nya vägar. Och sen så har jag maniska jag brukar kalla det för maniska missbrukardrag i mig själv, att jag kan aldrig göra någonting lagom, utan när jag gör någonting så gör jag det fullt ut och oftast alldeles för mycket, och det är ju inte alltid positivt, men i mitt yrke så är det en fördel, tror jag, att man blir så manisk som man drunknar i sitt jobb och ser absolut ingenting annat. Så det är väl det som är bra för jobbet. Sen är ju det en utmaning när man ska komma till familjelivet och få ihop helheten.
Det där tycker jag går igen. Jag har ändå intervjuat rätt många som har kommit väldigt långt inom sitt yrke eller inom idrotten, och på något sätt så känns det draget igen, att det krävs på något sätt för att komma riktigt långt, så krävs den här maniskheten nästan, som du säger, in till nästan narkomani för att komma någon vart.
Nej, men det är ju inte, elitidrott är ju inte hälsa som man ser på hälsa för normala människor. Elitidrott är ju inte för alla, och jag tror att det sorteras ut lite grann på det sättet att vi har inget 8-5 jobb, utan vi har ett jobb som engagerar mig varje vaken timme, och ibland till och med när jag inte är vaken, säger min fru, så kan jag ligga och babbla hockey på natten. Så det engagerar året runt, dygnet runt, hela tiden, och det är mer ett sätt att leva än att det är ett arbete man går till och går ifrån.
Nu blev ju du tränare istället för att utveckla vidare som spelare, just i och med att du, som du sa, du hamnade på bänken. Vad var det, någonting måste jag klia till fingrarna där och nörda ner sig och plocka isär och fundera över hur man ska spela hockey, eller hur kom det sig att du blev tränare?
Nej, men det första som, nummer ett, så älskar jag ishockey. Jag har alltid velat tillhöra ishockeyfamiljen. Jag har vetat att det är det jag älskar absolut mest att göra, att hålla på med ishockey. Så nummer ett så vill jag vara spelare. Det vill jag fortfarande, men tiden börjar rinna ut för mig som spelare. Så det,
du får ingen kontrakt?
Nej, det verkar inte så. Jag tyvärr. Så vad är näst bäst? Ja, det är att vara tränare. Och det jag tidigt kände på när jag jobbat, jag räknade efter år, 29 år som tränare. Och första åren där, det som verkligen fick mig att tycka om att vara coach, det var att jag kände att jag hade en chans att påverka människor. Jag hade en chans att hjälpa någon att komma vidare i sin ishockey och komma vidare i sin resa som människa. Så att just den här chansen att påverka och hjälpa är det som är den största drivkraften för mig.
Du tog ju några kliv där, bland annat så var du ju tränare i Luleå sen då under ett antal år. Men jag tänkte att hoppa fram lite där till det här junior-VM-guldet som kom 2012, vill jag minnas. Hur tycker du att det påverkade dig?
Det var första gången jag personligen hade turen att få vara med i ett lag som vinner. Och det är ganska löjligt, för första gången du vinner någonting så går det ända in i självkänslan, in i det innersta av dig själv som människa, i alla fall för mig, att jag kunde börja se mig själv i spegeln som en vinnare. Fram till det ögonblicket så hade jag alltid tvivlat om jag hade det där som de hade, för jag trodde att det var superkrafter människor hade som var med och vann saker, att de hade någonting som jag inte då hade hittat, att kunna vinna. Och så första tanken är ju en enorm egoboost, att jag har vunnit, jag kanske är en vinnare. Och det är en otrolig skillnad att vinna första gången jämfört med när vi vann sista gången nu här i våras. Då man
I Frölunda
nu när vi vann SM-guldet. Det sista gången jag fick vara med och vinna något. Och då är jag mycket mer empatisk och i vad det ger alla andra att vinna. Och i sista hand vad det ger mig själv. Utan jag kan verkligen fullt ut njuta av att se David Prins få krama om sina små pojkar i Globen, och de får se sin pappa som en vinnare. Han är förmodligen i slutet av sin karriär och får chansen att vinna och har kämpat så många år, och att han får kanske också titta sig i spegeln och se sig själv på ett lite annorlunda sätt, det griper tag känslomässigt på ett helt annat sätt och gör ju också att syftet med mitt jobb blir också mycket starkare, för att jag vill jobba för att de jag jobbar med ska få en chans att uppleva det här.
Men vägen till den här segern, gjorde ni någon speciell resa där som var annorlunda än vad du hade gjort tidigare?
Ja, det var en väldigt speciell resa, för under Luleå-tiden så höll vi på att bygga om en organisation och hade det väldigt kämpigt och några år uppe i Luleå där vi kämpade med näbbar och klor varje dag för att vinna nästa hockeymatch, och det fanns inget långsiktigt riktigt tänk från mig som ledare. Jag hade inte kommit så långt att jag visste vad jag ville stå för varje dag och hur jag ville att spelet skulle se ut, ledarskapet, träningarna och så vidare. Så jag var nog inte riktigt mogen för den uppgiften då, och att från det få gå in i förbundskaptensjobbet i Svenska Hockeyförbundet och börja jobba i ett team där man tar ett steg ifrån elitidrotten ett tag, där man får mellan alla landslagsläger studera Svenska Hockeyligan på lite avstånd, börja fundera över varför vissa lag är framgångsrika, vilka olika modeller de använder. Läste väldigt mycket ledarskap under den här tiden. Och kanske det viktigaste vi gjorde under den tiden, det var att Per Mårts, som jag tycker var lite nydanande i svensk hockey då, nummer ett satte av en inriktning att allting handlade om att vinna. Han fick ju tyvärr inte vinna med juniorlandslaget, men jag tycker han förberedde vägen så att vi kunde vinna några år senare, och han satte upp ribban så pass högt att det fanns ingenting annat än att vinna. Och just den attityden var ju någonting som vi fick till oss i juniorlandslaget som kom in efter Per. Han tog även ett annat beslut om att vi skulle börja jobba med psykologiska coacher i landslagen de åren. Och så första året jag jobbade med juniorlandslaget så började jag jobba med John Jansson, psykologisk coach uppifrån Umeå, som vi samarbetar med än idag här i Frölunda. Och han, redan på första lägret så fick han mig att börja tvivla på det jag kunde då och börja hitta nya vägar på att leda. Och han lärde mig kanske den viktigaste läxan, det är att hockeyspelare i första hand är människor, inte hockeyspelare. Så där började en intressant resa där jag tycker att jag själv började bygga upp ett ledarskap som jag idag har jobbat med nu ytterligare 7, 8, 9 år och börjar känna mig tryggare och tryggare i.
Men det ledde ju också till att jag förstår när man läser lite att du fick rätt många nya idéer som du ville applicera på någon förening. Och där måste ju ha funnits en mismatch mellan föreningarna i allmänhet och i SHL och det som du så att säga, hade tagit dig vidare här. Och det var väl i den vevan som du också vad jag förstår funderade på om det finns något lag som vill ha mig.
Ja, vi gick ju under 3 år, Robert Olsson då, Djurgårdens tränare och min före detta kollega i juniorlandslaget. Vi gick och grubblade på det här några år där tillsammans, där vi ledde juniorlandslaget. Vi ledde ju spelare som var utpytsade i svenska elitlag och fick ju genom deras upplevelse fundera lite grann över hur svensk elithockey fungerade. Vilken typ av träning de bedrev, vilken typ av spel som spelades och vilken typ av individuell träning som bedrevs på de här unga killarna som vi tyckte var fantastiskt duktiga, och började ju forma och skissa på en modell att vad skulle vi göra om något lag var så tokiga och låta oss ta hand om deras lag, att de sätter sån tilltro till oss att de vågar ge oss chansen i ett lag. Vi visste inte om det överhuvudtaget skulle ringa någon. Och det ringde något lag. Men det räckte med en fråga från mig för att inse att det inte var aktuellt. Jag frågade varför ringer ni till mig? Och de sa att ja, men vi tror att du är bra. Ja, varför tror ni att jag är bra? Ja, men du har vunnit. Ja, men vad är det jag står för som ni gillar? Och det hade de inte tagit reda på. Så Och det var inte jag så sugen på, att kortsiktigt börja jaga efter ett resultat, utan jag var sugen på att göra en total förändring någonstans där man totalt ändrar kulturen på hur man tränar, spelar och leder. Och till slut så hörde Frölunda av sig, och jag träffade Mats Grauer som visade sig vara en ödmjuk visionär som hade en vision där han ville skapa någonting i Frölunda som inte tidigare har funnits. Han var också självkritisk, han visade på vilka problem som fanns i föreningen på den tiden där man inte fick någon utveckling och tillväxt på den sportsliga verksamheten. Så där någonstans så började den här resan som vi nu har varit inne på i 7 år och fortfarande skissar på varje dag. Så.
Kan man säga den här kombinationen av att du inte själv har stått på isen i SHL, den resan du gjorde med juniorlandslaget, de funderingarna som du fick där, plus att Mats Grauers faktiskt inte heller kommer från hockeyn utan faktiskt från handbollen, är det lite stans där man kan hitta den här myllan för det som ni sen har jobbat med här i Frölunda?
Ja, jag vet inte, kanske när du lägger fram det så, att, men jag tror framförallt att i och med att jag aldrig har spelat själv så tvingas jag vara lyhörd och lyssna på de som utövar idrotten. Jag kan inte bara säga att vi gör så här för så är jag själv lärd, utan därför har jag alltid varit nyfiken och är en sökare som hela tiden är på jakt efter det perfekta, och jag har inte hittat det perfekta än i något egentligen. Så,
du har inte hittat det perfekta än?
Nej, absolut inte, utan vi jobbar ju i den riktningen däremot.
Kommer du någonsin hitta det, tror du?
Nej, det hoppas jag inte, för då är det väl dags att lägga av. För jag tror att den dag man tror att man har hittat det perfekta, vare sig det gäller i sättet man spelar på eller tränar eller leder, så då tror jag att man har tappat sin ödmjukhet, och då är det nog dags att komma på något annat att göra. För det är den ödmjukheten och den drivkraften som driver oss framåt här varje dag i Frölunda.
Vad hade hänt, tror du, om du inte hade träffat Mats Grauers? Tror du det hade funnits någon annan som hade velat ta till sig det ni?
Ja, det är lätt att säga i efterhand att det tror jag, men det är inte säkert. För att kunna göra den resan som vi har gjort här, att få testa alla de här idéerna och börja bygga en struktur och en idé nu som finns i föreningen här, så behöver man stöd och trygghet som tränare. För utan trygghet så tror inte jag att man kan vara så självkritisk och ödmjuk och ifrågasättande som vi har varit under de här åren. Så jag och vårt coachteam har ju fått en enorm uppbackning av föreningen som har stått bakom oss i vått och torrt och backat och supportat oss. Och vi har jobbat i processer i team hela tiden, så det är inte helt säkert att man skulle fått den supporten i en annan förening.
Det som slår mig som ser på det lite utifrån och som jag säger efter lite bekanta som har jobbat i Frölunda för inte så länge sedan, så tycker jag att det är två saker som är tydliga. Det ena är ju att ni hela tiden idag får upp väldigt mycket nya unga spelare. Den är ni ju bäst i Sverige på. Och sen den andra saken som jag tycker är väldigt spännande, det är ju att ni lyckas integrera de här utländska spelarna som ni ändå plockar in och kanske måste plocka in, för det finns alltid någon som har någon spetskompetens, misstänker jag. Vad skulle du vilja säga, vad är hemligheten kring de två sakerna?
Nej, men jag tror att det är att vi nummer ett har en absolut vision som vi aldrig vacklar ifrån. Och det spelar ingen roll om vi vinner eller förlorar hockeymatch. Om vi åker ut i en kvartsfinal eller vinner ett SM-guld, så är visionen att vi vill bli världens bästa förening på att utbilda och utveckla människor. Att få människor att växa är nummer ett för oss. Och då spelar det ingen roll om det är den här unga killen Lucas Raymond som är 16 år, eller om det är David Prince eller om det är Ryan Lash, så jobbar vi med tillväxt av människor. Vi vill få alla att växa, och vi anser att det är vårt ansvar att hjälpa dem att växa. Så det tror jag är det som ger chansen till det här att hända. Sen har vi ett noga uppbyggt system idag på hur vi jobbar med utveckling i alla områden som handlar om coaching. Allt ifrån fysträning, teknikträning, taktisk träning till det mentala, så har vi färdiga modeller nu som vi hela tiden slipar på för att göra dem ännu bättre. Men, och vi vet att vi har sådana mätpunkter som vi vet att träffar vi rätt där med spelarna, så kommer utvecklingen.
Ja, för det måste ju kännas lite speciellt när man kommer dit som utländsk spelare som säkerligen är oftast uppvuxen i en helt annan miljö. Hur har de här spelarna reagerat på den här ledarfilosofin som ni har här?
Nej, men oftast lite funderande och lite skeptiskt avvaktande från en början, men...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi tror ju på en sak. Det är att för att om du ska få en människa att växa, så behöver nummer ett är att skapa trygghet. Att en människa känner sig trygg. Känner man sig trygg, så vågar man vara självkritisk. Känner man sig otrygg, så skyller man oftast ifrån sig. Och det är nummer ett för oss coacher, att skapa en trygghet på varje människa och visa att vi tycker om dem, visa att vi skyddar dem i alla lägen, att vi står upp för våra spelare och att vi hjälper dem att hitta den här tryggheten. Och i dagsläget så har vi en kärntrupp som är trygg. Det är människor som är i balans och är trygga och är väldigt ödmjuka och väldigt nyfikna och öppna i sinnet. Och i och med att vi alltid varje år har en 10-14 sådana spelare, så de nästa 4-8 som ska till någonstans, de anpassar sig snabbt efter flocken. Och så fort du hamnar i det tillståndet att du känner dig trygg, så börjar du leta utveckling. Och har man bara tålamod, så kommer till slut utveckling.
Ja, för du har ju också sagt att jag tror på små ledare och stora spelare.
Mm.
Hur kan du utveckla det lite?
Nej, men jag tror på ett tjänande ledarskap där ledaren tjänar spelarna. Inte där spelarna ska tjäna oss som ledare. Utan min syn på ledarskap är att jag finns till för spelarna. Att jag ska göra spelarna så bra som möjligt. Och därför så, ju mindre jag kan synas desto bättre. Och ju mer mina spelare syns. Det är en bild som jag vill förmedla ut.
Har du tagit intryck av några andra stora ledare inom idrotten just när det gäller den här typen av ledarfilosofi?
Nej, men det finns väldigt, väldigt många ledare som jobbar på det här sättet. Men det är också saker som jag har läst mig till i litteratur. Det är väldigt nyfiken och slukar böcker om ledarskap och någonstans har börjat förstå vad min roll som ledare är, vad min mission är. Ja, men det är att hjälpa andra. Det är så jag ser på ledarskapet. Att jag ska alltid tjäna mina spelare.
Man får lite Benga Johansson, känsla, gamla handbollstränaren som också överlät rätt mycket till. Framförallt till de ledande spelarna.
Mm. Nej, men jag tror att internt så överlåter jag också så mycket som möjligt till mina spelare, för att jag tror att en människa mår bra när man får vara delaktig och bygga upp någonting och bli bekräftad, och att det är någon som lyssnar på ens idéer och att man får vara med och bygga saker. Det tror jag skapar inre motivation. Däremot utåt så tar jag fullt ansvar för att skydda min grupp. För allting som rör A-lagets resultat så är jag ansvarig för, punkt. Och det ansvaret kommer jag aldrig att ducka för, oavsett hur mycket vi jobbar i team bakom kulisserna, så är det jag som är ansvarig för A-laget. Och framför allt när det tar emot, så är det min absoluta skyldighet och uppgift att skydda min grupp och ta mitt ansvar.
Lagkapten Joel Lundqvist, vad betyder han i sammanhanget?
Han betyder allt. Han är Frölundas viktigaste ledare. Han är den som är normsättande i föreningen och visar genom sitt sätt att vara vad som är normalt i Frölunda. Och är en fantastisk karaktär som har genom åren utvecklat en av de absolut bästa karaktärer jag har sett på en hockeyspelare. Där han genom sitt sätt att vara, genom sitt sätt att ta sig an obehagliga, svåra saker och komma över dem, är en fantastisk människa för de andra att följa.
En annan grej som du har sagt att det är att ju mer jag tittar på resultatet, desto mindre blir chansen att vinna.
Ja, nej, det tror jag verkligen på. Att jag tror att ju mer man fokuserar på resultatet, så säkrar att de uteblir, brukar jag säga.
Varför då?
Nej, men jag tror att bara fokusera på resultat, i vårt fall att vinna eller förlora, skapar bara känslor runt det där ja, man blir jätteglad om man skulle vinna någon gång och man blir jätteledsen om man skulle förlora. Och om det börjar påverka strategiska beslut, vinna eller förlora, så kan man vara ute på en farlig väg, för att vinster och förluster innehåller även tur och otur. Och om man istället fokuserar som vi gör på prestationer och jobbar med sannolikhetslära, att vi vill hela tiden höja vår sannolikhet till att vinna en hockeymatch. Det är det enda vi är intresserade av i prestationen, att vi ska ha en sannolikhet som över tid gör oss vinnande, som är en runda av bäst av 7 i ett slutspel gör att vi till slut vinner trots all tur och otur, så att vi tar bort slumpen ur ekvationen. Och det tror jag är viktigt. Och jag tror att tittar man för mycket på resultat, så är det lätt att man drar fel slutsatser och därmed också gör fel handlingsplaner, att man blir för kortsiktig i sitt tänk.
För det är lite intressant här, om man drar ut det här i företagsvärlden, för du har också pratat om nyckeltal i samband med ishockey. Jag har faktiskt aldrig hört någon i samband med en sport att prata om nyckeltal, men det gör man ju hela tiden inom företagsvärlden. Kan du utveckla det lite grann?
Ja, men det är ganska enkelt, att vi har någonting vi kallar på engelska för key performance indicator, där man hittar ett nyckeltal för en spelare som vi har ett system där vi får fram ett tal på effektiv spelaren är i spelet, och dividerar det med lönen så får vi fram en effektivitetsfaktor på en spelare, så det är inte svårare än så. Och det vi egentligen trackar hela tiden, det är nyckelbeteenden som görs, som man kan mäta, som man kan se och som man kan mäta och göra statistik på. Så det är egentligen inte svårare än så.
Har du några exempel på vad gör ni statistik på?
Ja, vi gör, hur ska vi säga så här nu, utan att, för det här är ju lite företagshemligheter.
Ta det.
Nej, men allting som höjer sannolikheten till att man ska vinna en hockeymatch. De viktigaste beteendena har vi bakat ihop och mäter varje dag. Väldigt, väldigt noggrant.
Är det allt från mat till beteende på isen?
Nej, beteende på isen. Allting annat är underliggande faktorer som ska bygga det beteendet. Så beteenden på is.
Beteende på is. Ja, ska vi stanna där?
Ja. Vi får lite hemliga.
Vi får lite hemligheter, ja. Men det går ju inte alltid så bra. Att du vinner varje match.
Absolut inte. Nej, vi har förlorat 2 raka här nu.
Ja, vad händer med dig personligen?
Nej, men jag, i grund och botten så är jag en känslomänniska, en tävlingsmänniska som blir alldeles för glad när man vinner och alldeles för ledsen och sur och självkritisk när man förlorar. Så det är grunden för mig. Sen har jag lärt mig att hantera det i Frölunda, att vi jobbar disciplinerat med system i hur vi stänger en match, så att vi kan hålla alla dessa tävlingsmänniskor i schack, för det kryllar av dem i Frölunda, både i laget och utanför laget, i coachteamet och i management, så alla vill ju vinna. Så vi har ett system med hur vi stänger en match, så att vi kan lämna känslan åt sidan och vara mer kliniska i det vi ser och hur vi kan påverka det och komma framåt.
För det man ser när man ser dig i båset, så det är inte alltid det kliniska uttrycket i ditt ansikte.
Nej, problemet det jag har, det är ju det här med auktoriteter som vi var inne på i början. Och det är oftast domarna som speglar mig när jag står och blir infilmad, så kan jag ha en dialog med en domare. Och det är en av mina största utmaningar som coach, att inse att de låter dem göra sitt jobb och att jag ska lägga bort dem lite grann. Så, men det har jag problem med, och därför ser jag ganska sur ut när jag blir infilmad på Simo.
Men du har ju en del intressanta presskonferenser om man tittar på YouTube.
Ja, tyvärr. Det kommer också i eftersvallet efter man har tävlat och är tjurig och envis och känslomässigt påverkar sådär. Jag jobbar varje dag på att coola ner lite grann där och ta lite mindre plats och låta spelarna ta plats.
Men kan man inte få vara lite sådär också? Att liksom ibland krävs det väl lite också lite engagemang, det sprutar
ja, alltså, och sådär. Men engagemang kan finnas utan att det syns på utsidan. Vi måste förstå att Roger Melin är en av de mest engagerade ledarna i hela Sverige och en coach som jag har en enorm respekt för, men han är cool, lugn i tävlingen, för att han kan lägga band på sig själv och inte visa någonting utåt, och det är någonting som jag jobbar med och vill bli bättre på varje dag.
För jag kan tänka mig att det påverkar ditt huvud när du ska tänka till, för man tänker inte jättebra när man är uppe i varv.
Nej, vi har dragit internt den liknelsen mellan, nu vår generation kommer ihåg de här gubbarna med Björn Borg och McEnroe, att vem vill man vara? Jag är ju hellre Björn Borg. Han vann väl flera gånger mot McEnroe, tror jag.
Men det betyder också att du har en ledarstab runt omkring dig som kan stötta dig när det bara rykar ur öronen. Hur jobbar du liksom sådär under en match med dina ledare? Vad har de att säga till dem och inte säga till dem?
Allt. Jag äger ingen, vi har pratat om det, att jag äger ingen tolkningsrätt för att jag har min titel, utan vi jobbar prestigelöst. Vi är fem coacher närmast i det närmaste coachteamet som jobbar under matcherna. Där mina kollegor är enormt kompetenta och duktiga och har ett otroligt engagemang och gör att de lyser inte fram nog mycket, tycker jag, för utan dem hade det varit omöjligt att driva ett hockeylag på det sätt som vi gör nu. Vi har specialistfunktioner i princip på allt och ett väldigt, väldigt härligt team där vi supportar varandra.
Om vi tar oss lite från isen till spelarnas fritid. Hur viktigt är det att de gör något annat som inte har med hockey att göra, eller som kanske utvecklar dem på ett annat plan?
Ja, jag tror det är olika för olika killar. Jag har killar som Ryan Lash som är en hockeynörd, som han åker hem och kollar NHL-hockey, och jag har killar som Joel som åker hem och umgås med sina barn, och vi har spelare som gillar att jaga eller fiska, så att de är nog olika, tror jag, men det viktigaste är väl att man är i balans som människa, att man har en balans i sitt liv så att man kan lägga energi på hockey när man väl är här.
Men du har också sagt att dina spelare borde utvecklas lite på det intellektuella planet.
Ja, eller det är väl önskvärt. Jag ska inte säga att de borde göra det, för jag har spelare som är väldigt intellektuella. Vi har nog en 7-8 killar idag som läser ledarskap och läser väldigt mycket böcker. Och däremot är det någonting som jag gärna uppmuntrar och all uppmuntran, om jag kan hjälpa till med ett boktips eller kan skjutsa på det lite grann, så är väl det bra.
Men att du inte gillar att de tittar på Paradise Hotel?
Nej, det tycker jag, det är någonting som vi verkligen inte vill uppmana till, hela den kulturen som står bakom det. Det står fast.
Hur tänker du kring det? Varför vill du inte det? Hur påverkas
spelarna, menar du? Nej, men jag tycker så här, att där finns det en kultur där man fördummar människan lite grann, tycker jag, framförallt ungdomar, och det är väldigt mycket yttre faktorer som sprids snabbt, och det är inte direkt de intellektuella människorna som lyfts fram i ett sånt sammanhang, utan det handlar om att synas med andra på annat sätt, och det tycker jag absolut inte behövs i dagens samhälle. Jag brukar ge exempel till några av spelarna som har blivit föräldrar, att om det där är din dotter om 16-17 år, hur skulle det kännas? Och då kanske man kan se på ett sånt program med lite andra ögon.
Man kan dra det ett steg till, det här med homosexuella hockeyspelare. Det är ju väldigt få som har kommit ut eller kommer ut. Mm. Det gäller ju även fotboll och en del andra sporter. Men just inom hockeyn har jag förstått att det finns en ganska grabbig mentalitet. Och du undrar, hur svårt tror du att det är att komma ut som homosexuell i hockeysammanhang?
Jag tror så här, att för 20 år sedan hade det varit väldigt... Det hade varit en väldigt stor grej och kanske svårt. Jag tror fortfarande det är svårt. Det är svårt att sätta sig in för mig i den situationen, om någon är homosexuell, hur det känns. Men jag känner att miljön har förändrats så pass mycket i ett hockeyomklädningsrum på de sista 20 åren, så att jag tror inte att det hade blivit en sån stor grej, utan jag tror att det hade varit ganska naturligt. Precis som i samhället i stort så har det förändrats väldigt mycket sista åren på hur man ser på människors olikheter. Det finns en annan acceptans och förståelse för hur människor är olika, och det finns i vårat omklädningsrum idag också. Vi har fantastiska karaktärer som sätter tonen där inne, och det är också någonting som vi verkligen vill ta avstånd från, den tidigare kulturen som har funnits inom ishockeyn, som var väldigt, om man ska generalisera, kalla den för grabbig då. Men så är det faktiskt inte idag. Det är jag stolt över.
Är ni lite föregångare här inom Frölunda, tror du?
Det vet jag inte, men jag har, om jag bara tänker på hur mina viktigaste spelare för sig med våra kaptener, med Max Friberg, så är ju det fantastiska människor som verkligen kan föra sig alla sammanhang och ha väldigt hög integritet, och det gör att jag vet att vi har en bra miljö hos oss. Är den perfekt? Absolut inte. Vi behöver definitivt jobba på det ännu mer. Men jag tror att den är bra mycket bättre än hur den var innan.
Om man tittar på fotbollen, så har ju de senaste åren tjejfotbollen och tjejerna inom fotbollen, kan man ju säga, har breddat en syn på hur man ser på fotboll och hur man ser på människor och så. Det får man ju ändå säga. Hur är det inom hockeyn? Jag kan tänka mig att där är tjejer inte lika framstående, eller det syns inte lika mycket tjejhockey som just inom fotbollen. Tror du att vi får en liknande utveckling inom damhockeyn, att de också kommer till att komma fram lite mer?
Jag hoppas verkligen det, och ser ju också förändringen där, att den ligger några år bakom damfotbollen givetvis, och fotboll är lite lättare att utöva av fler, så jag tror inte vi får samma resa som damfotbollen, men vi kan dra liknande paralleller, och ser jag bara här i Göteborg nu hur många som är intresserade av flickhockeyn och som kommer bygga damhockeyn över tid, så är det någonting som växer. Vi har tillväxt på det området, och det är ju väldigt roligt.
Mm. Du, vi börjar närma oss avrundning här så småningom, men jag tänkte att vi skulle få lite tips från coachen.
Ja.
I lite olika frågor.
Yes.
Och då tänkte jag först så här, att om vi har en 12-årig kille, han älskar hockey, missar aldrig någon träning och har en fantastisk attityd. Men han har inte riktigt tänkt med i växten, och nu finns det en risk att han ja, hamnar utanför laget eller att han inte får vara med längre. Hur tycker du att man ska föra ett resonemang dels från hans sida eller från hans föräldrars sida?
Nej, men nummer ett, så är man 12 år så ska man få vara med. Det finns ett dokument som heter Idrotten vill som styr det här, att man ska få vara med. Det elitidrott för 12-åringar är faktiskt förbjudet. Så det är nummer ett, att tycker föräldrarna att det var konstigt att våran pojke inte får spela, så har de rätt. Det är fel. Så det är det ena. Och sen så tror jag att det är viktigt att hjälpa den här 12-åringen med inspiration, för att man har ingen aning om hur han ser ut när han är 18 år, 19 år, men det viktigaste är att han har kvar kärleken till idrotten och att inte den försvinner.
Finns utrymmet inom hockeyn? För att vad jag har förstått i alla fall tidigare, så är det en ganska tidig utslagning inom hockeyn. Om man jämför med innebandy till exempel.
Ja, det är både och, tycker jag. Det finns ju breddidrott inom ishockeyn. Det finns ju idag plats för alla. Tyvärr så tycker jag det alldeles för ofta i föreningar startas sådana här ihopslagningar, att man ska göra stadslag, eller att man fortfarande tror att vägen för att utveckla bra spelare går genom att man ska knuffa ihop de som är bäst för dagen, tidigast utvecklade, i ett lag. Och så tror man att det automatiskt ska leda till utveckling och att spela en sån hög serie som möjligt. Och där tycker jag att vi är långt, långt efter utvecklingstänket i ishockeyn, för det visar sig att så är inte fallet. Man får inte fler som blir bättre på det sättet, utan det är ju bredden som ger eliten. Och därför så slåss ju både Frölunda och jag själv för att man ska vara kvar så länge som möjligt i den miljön man växer upp, att man spelar med sina kompisar för att hålla kvar sociala nätverk, och också att så många som möjligt inte, ska jag säga, ges en anledning att fundera på om de ska fortsätta spela ishockey, utan att de får fortsätta i den miljö de är. För de som sen i slutändan kommer in på ett hockeygymnasium i Frölunda, de är ganska givna att de kommer gå dit, och det är inte något förvånande. Men det gäller att få de andra att fortsätta i Mölndal, i Bäcken, i Kungsbacka, Kungälv och så vidare. Det är det stora jobbet, att få massan att fortsätta längre tid.
Om vi går till föräldrar. Det finns ju säkert en annan överengagerad hockeyförälder som både skriker på sitt eget barn och på tränaren och på domaren. Vad har du för uppfattning om det här? Vad tycker du att den här föräldern borde ta till sig?
Nej, jag har väl sett alla sorter, så att säga. Men jag tycker det finns bara ett sätt på att vara förälder. Jag själv är själv idrottsförälder, och det finns bara ett sätt, och det är att man ska supporta sitt barn och låta dem ha sin idrott i fred. Att de får göra sin resa. Och sen att man supportar dem, att man skjutsar dem till träning och man låter dem gråta ut mot axeln när de behöver det, och i övrigt stöttar dem. Det finns ingen annat man kan göra som förälder.
Om vi har ändå om vi går åt andra hållet, om vi har en 17-årig supertalang som blivit kontaktad av ett antal nordamerikanska klubbar för att komma över och spela. Mm. Hur tycker du att den här killen, i det här fallet, vilket oftast är, borde orientera sig?
Oj, det är väldigt olika. Vi har ju 17-åringar som är mogna som en 27-åring, och vi har 17-åringar som är mogna som en 14-åring. Så det är väldigt olika vad man kan ge för råd där. Och det är inte säkert att jag vet bäst, men det jag tror på, jag tror på tålamod, och jag tror att det är bra att vara nära sin hemmiljö så länge som möjligt, för många har för bråttom för tidigt och ska upp för tidigt och hinner inte riktigt utveckla sin både sitt hockeyspel och sitt självförtroende nog mycket för att kunna vara nog duktig när man tar det här steget.
Men en sån kille som Rasmus Dahlin, som ju gick väldigt tidigt som ung till Nordamerika, det har jag en fundering på. Hur klarar sig en sån kille? För han är inte fysiskt fullt utvecklad. Och om man tittar på NHL-hockey så är det ju inte direkt de snälla pojkarna som går omkring på is, utan det är ju mindre is och oftast tuffare spel, åtminstone om man ser det som publik. Hur klarar sig en sån kille där?
Oj, han klarar sig bra.
Jo, det har ju helt uppenbart, men jag bara funderar på, men han kan ju inte vara fysiskt fullt utvecklad.
Nej, men alltså, man måste förstå att en sån kille som Rasmus som går etta i draften, han är ju ett fenomen. Han är ju, det är svårt att skapa en norm runt en sån kille som honom. Han har tränat så många tusentals timmar fler än den som kommer tvåa i den åldersgruppen, så han är svår att jämföra med någon annan, så att en normal kille i hans ålder hade ju aldrig klarat sig, men Rasmus är inte normal och klarar sig därför.
Så han har en så pass utvecklad fysik?
Ja, alltså fysik och framförallt en mentalitet. Han har en enorm mentalitet, Rasmus.
Sist men inte minst, om vi tar en åttaåring som gärna vill, oerhört gärna vill spela hockey, men föräldrarna har knappt råd att köpa skridskor och en mindre skydd. Hur gör man då?
Då tycker jag att man tar kontakt med en hockeyförening, och det finns ofta second hand-prylar, det finns ofta utlåningsprylar, att de flesta klubbar har sån hjälp där man kan komma igång, där man inte behöver ha de senaste grejerna och kan bli hjälpt så att man kommer igång med sin ishockey.
Det här för mig till en sista fundering. Jag tänker att det är väldigt få spelare i svensk hockey som har ett utländskt påbrå.
Mm.
Vilket ju till viss del tror jag kan förklaras med kultur. Man kommer inte från en hockeykultur och sådär. Men också till viss del kan förklaras med att man kanske inte har de ekonomiska förutsättningarna. Hur förbättrar man den biten? För man måste ju ändå tappa en stor del av kanske talanger som kanske skulle kunna bli bra i hockey.
Ja, vi ska kunna sysselsätta massa barn med att jaga en puck istället för att jaga någonting annat. Så att det tror jag är viktigt. Men jag såg en intressant undersökning där faktiskt innebandyn, som är en mycket billigare sport än ishockeyn, har ett ännu större problem med just det att locka till sig... locka till sig ungdomar från utländsk härkomst. Och jag tror att det är väldigt kulturellt betingat, för så är det, att skulle jag flytta med mina barn till Indien och de skulle vilja börja med polo, så skulle jag ju vara väldigt skeptisk och börja leta efter en ishall istället och tyckte, ska ni inte hålla på med hockey istället? Så, och det måste man ha respekt för, att det kan ta någon generation innan det här intresset väcks. Och vi jobbar med olika projekt i Frölunda för att komma åt alla stadsdelar i Göteborg, och Frölunda vill bli göteborgarnas lag, och det är en jättelång resa för att väcka intresse hos alla för ishockey. Då tror jag också det blir lättare att sätta sina barn i den verksamheten.
Nu har jag fått en timma med dig.
Ja.
Vilket har varit helt fantastiskt. Kommunikationschefen Peter, han sa en timme får du, och vi har kanske dratt över någon minut här. Men hur tycker du att det har varit att sitta och tjata med mig här?
Bra, det gick fort. Det kändes inte som en timme, det kändes som 20 minuter ungefär.
Ja, vad härligt. Om du skulle rekommendera någon som jag skulle intervjua i den här podden, har du någon sådär som du skulle vilja se här? Det kan vara vem som helst, det kan vara hockey, det kan vara icke-hockey, det kan vara någon ledare, någon som har ledarskap eller du håller på mycket med den biten, någon som du tycker verkar jäkligt intressant.
Ja, det finns en människa som heter Kai Pollack. Om du skulle få han framför mikrofonen och tillbringa en timme med Kai, så tror jag det skulle bli en magisk stund.
Ja, härligt. Tack Bra. För tipset. Jättebra.
Tack så mycket.
Du, slutligen, om man vill följa dig eller få kontakt med dig på något sätt eller så, hur gör man då? Finns det på sociala medier? Kan man kolla? Vad gör man?
Sparsamt på sociala medier, det gör jag. Men jag går alltid nog via Frölunda. Så att det är lättaste sättet att kontakta klubben.
Perfekt. Roger Rönnberg, ett stort tack för att du ville ställa upp i den här podden.
Ja, tack själv.
Tack.
Det blev en relativt kort intervju, men jag är glad att jag fick göra den. Jag inser att det inte är så många som får en hel timme med en av Sveriges mest intressanta tränare. Ett extra tack till Peter Pettersson Kymmer, kommunikationschef för Frölunda Indians. Nästa vecka, då är det jubileumsvecka. Spännande möten fyller ett år. Och det ska vi fira med att ge ut hela två avsnitt på samma vecka. På torsdag, som är ordinarie utgivningsdag, då kommer Vicky Claris, ansvarig på NASA för all rymdmat som skickas till rymdstationen. Superintressant! Och redan dagen efter, den 22 november, på själva jubileumsdagen, ja, då kommer den som fått överlägset mest lyssningar under året, nämligen funktionsmedicinaren Peter Martin. Intervjun görs samma dag, så avsnittet kommer upp under eftermiddagen ungefär. Vill du ställa frågor till Peter, ja, då har du chansen fram till den 22 november. Maila på gunnar@österreich.se eller skriv på sociala medier. Till dess, sätt dig på en sten med en vän och diskutera hur det ska kännas att äta 7 år gammal kyckling som dessutom är frystorkad i tyngdlöst tillstånd. Det är nämligen vad en astronaut behöver fundera på sin hemväg från Mars. Ha det gött!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.